meter med 7 meter långa pikar och så var rytteriet på sidorna. Enligt alla beskrivningar så hade svenskarna en bättre position än polackerna. De stod på höjder längre bort. Och polackerna, de stod här nere och hade inte en tanke på att anfalla en så överlägsen motståndare. Istället försökte de se på en krigslist. Det var mycket enkel list. De gav ordet till fotfolket att dra sig tillbaka så att det såg ut som flykt. Hastigt bakåt, men inte rakt bakåt, utan vrida sig mot sydväst. Och svenskarna från sina höjder, de ser plötsligt hur det polska armén som de tycker håller på att flyr bortåt. Och det är startsignalen, det är det bästa tillfället att anfalla en fiende, att springa efter. Och Karl IX ger order och svenska armén sätter sig i rörelse. Men de kan ju inte heller springa rakt ner utan de vrider sig också mot sydväst. Och precis i det här känsliga vridögonblicket, när hela den stora armén håller på att förflytta sig och det blir kaos och trängsel i mitten och ingen har riktigt kontroll över flyglarna, då går det polska rytteriet till anfall och det blir massslakt. Tusentals i svenska armén mejas ner. Och de få som lyckas fly av fotfolket, de dödas av bönderna i närheten eller drunknar i dynafloden. Och flera av kungens generaler stupar i den här röran. Och kungen själv är nära att dödas. Han var omringad av fiender, hans häst blev träffad, han störtade till marken. Och precis då dyker det upp en ung livländare som var i svensk tjänst. Henrik Vrede heter han. Han kom på sin häst, han hoppade av, han gav hästen till kungen som kastade sig upp i sadeln och försvann i riktning Riga. Och Henrik Vrede blev kvar och blev ihjälslagen av polackerna. Mer än 9000 svenskar stupade den här dagen på Kirchholms fält. Det var mer än i något slag dittills i Sveriges historia. Det var mer än i Poltava. Och det är mer än dagen D i Normandie vid landstigningen. Det var den tredje stora armén som Karl IX förstörde i Baltikum. I svensk historia pratar vi inte mycket om den här tragiska händelsen. Men segrarna, polackerna, de lät långt senare resa ett monument över sin bragd. Och själva slagfältet här i Kirchholm, det är numera ett bostadsområde i staden Salaspils som är en förort till Riga i Lettland. Nu börjar det hända intressanta saker borta i Ryssland. Den period som historikerna kallar för den stora oredan bröt ut. Det vill säga, det var så att den sista ättlingen av vikingaätten Rurik hade dött. Och det fanns ingen tsar. Istället fanns det en period då det fanns flera så kallade falska tsarer. Och i denna oreda är det många som vill blanda sig in. Sigismund kommer först för att tillvarata Polens intressen. Och då måste ju Karl IX norrifrån rycka in för att tillvarata Sveriges intressen. Och han skickar in den 26-årige sonen till en fransk invandrare i Sverige. Han heter Jacob de la Gardie. Och Jacob de la Gardie, han lyckas med någonting som varken Karl XII eller Hitler lyckades med. Han lyckas marschera in med sin armé in i Moskva. Och det gör han, denna 26-åring, den 12 mars 1610. Och han möts vid stadens portar av ryssarna som står med bröd och salt på gammalt ryskt vis. Och klockorna i Kreml klämtar och inmarscherar denna armé, huvudsakligen finska trupper, ända in i Kreml. Och där placerar de Sveriges kandidat på tronen. Men det här varar inte så länge, det är bara några månader. Så trycker polackerna på igen. Jacob de la Gardie måste dra sig ut. Han drar sig upp mot Novgorod som han erövrar och slår sig ner i för en lång tid framåt. Och nu, när han sitter i Novgorod, lyckas han övertala novgoroderna att välja Karl IX:s yngste son, Karl Philip, till rysk tsar. Och så reser det iväg en delegation av mycket allvarliga, långskäggiga herrar till Nyköping för att hämta den nye tsaren. Det blir det inte tal om, sa mamma Kristina. Karl Philip reser ingenstans, allra minst till Ryssland för att bli tsar. Han är ju bara 11 år, pojken. Men förhandlingarna fortsatte. Och så småningom insåg till och med Kristina att det här var ju bra för Sverige om vi hade en svensk prins på Rysslands tron. Så Karl Philip gjorde sig i ordning och han reste iväg med en stor delegation upphöjda svenska herrar. Och de kom ända bort till den svenska staden Viborg i östra Finland. Där fick de nyheten från Novgorod. De hade tröttnat på att vänta. De hade valt en annan man till tsar, nämligen Mikael Romanov, Och det är så som ätten Romanov kommer till tronen. Men det var ju svindlande nära att den ryska kejsarfamiljen skulle heta Vasa.
Vid den här tiden var Karl IX en bruten man. Han hade fyllt 60 år, vilket var en hög ålder. Han var slagrörd. Och 1610 höll han sin allra sista riksdag. Han som hade framträtt förut som en dynamisk, kraftfull ledargestalt. Han var nu bruten och sjuk. Och han trädde fram inför ständerna och höll sitt allra sista tal. Och det gjorde han med svag, nästan viskande gammelmansstämma. Förmådde jag tala, skulle jag tala, skulle jag väl utsäga. Nu förmår jag inte tala. Förstå ni, gode män, Gud haver straffat mig. Så. Och med nästan döende kung och med huvuddelen av den svenska armén utspridd långt från hemlandet var ju situationen idealisk för danskarna. Danmark hade alltid utnyttjat Sverige i det svaga stunden. Och nu var situationen perfekt. Danska kungen Christian IV förklarade krig. Men krigsförklaringen, det var precis den injektionsspruta den nu 61 år gamle och sjuke kungen behövde för att kvickna till. Han blommade upp, han kastade sig på sin häst och i spetsen för den armé han hade kvar red han söderut. Och de danska och svenska kungarna möttes utanför Kalmar i några av de hårdaste drabbningar som utkämpats på svensk mark. Det här är förresten inne i Kalmar slott, Erik den 14:s kammare.
Kalmar slott hör ut in i det sista, men så plötsligt öppnades portarna. Danskarna välde in, det var förräderi. Och Karl IX, han blev fruktansvärt upprörd. Och i sin ilska kom han på ett som han tyckte genialiskt sätt att få slut på kriget. Han ville utmana den danska kungen på duell. De två skulle kämpa man mot man och så skulle kriget avgöras. Hans skriftliga utmaning är ganska rolig läsning. Så här skrev han. Du har väl gjort som ingen ärlig eller kristen konung. Och så räknar han upp en lång lista på olika förbrytelser som danska kungen har gjort mot Sverige. Och så kom han till sitt förslag. Att du begiver dig ut i egen person efter det gamla Göters lovliga bruk och sedvana ut i en kamp med oss på slättemarken. Om du icke detta gör så håller vi dig för ingen ärlig konung eller krigsman att vara. Där rättar dig efter. Det är klart, Karl den nionde var ju nu 61 år gammal och slagrörd. Men Christian den fjärde, han var 34 års yngling kan man säga. Så han svarade med ett hånfullt gapskratt. Det är bättre att ynka dig än att slåss och fäkta med dig. Och en varm kakelugn vore dig mycket bättre och tjänligare än en sådan skärmysling och kamp. Så och en god medicus som kunde sätta ditt huvud något bättre i lag igen. Du borde väl skämmas, du gamle narr, att således antasta en ärlig herre. Vilket du visserligen av en gammal sköka lärt haver som säger med skällande pleger värja.
Det är klart. Karl IX blev ju inte friskare av denna oförskämdhet. Hans tillstånd försämrades hastigt. Och han fördes upp hem hit till Nyköpings hus. Här låg han medvetslös i 2 dygn innan han avled den 20 oktober 1611. Han blev 61 år. Karl IX, hans bägge fruar, sonen Carl Philip, sonen Carl Carlsson Gyllenhjelm, och 5 av hans barn som dog som mycket unga, de ligger alla begravda under golvet framme i koret här i Strängnäs domkyrka. Här kan ni också se ett mycket pampigt monument över Karl IX. Och i ett rum intill så kan ni se Karl IX:s och hans hustru Kristinas begravningsregalier. Det är det vackraste och mest välgjorda av de begravningsregalier som finns bevarade i vårt land. Nu var kungen död och riket var i krig i både söder, öster och väster. Finanserna var urusla, faror hotade överallt. Och det är inte så konstigt om det nu bara 16 år gamle tronföljaren Gustav den andre Adolf förtvivlat mumlade Gud med oss. För det blev i alla fall hans valspråk. Men det var han som gjorde det. Det sägs ju att Karl den nionde på dödsbädden skulle ha sagt ille fasiet, han ska göra det. Det vill säga ta hand om alltihopa. Och det gjorde han också med bravur, Gustav Adolf. Hertig Karl, Karl den nionde, Gustav Vasas yngste son. Han lyckades ju mot alla odds ta hela makten, hela kungakronan och skapa sig en egen dynasti. Han var hård och kompromisslös. Men han var ju som en person, en regent, en ledare som skapad för just den här perioden i historien. Och nu, när kungen var borta, så stod Sverige vid en historisk skiljeväg. Skulle den nya regimen fullfölja det som Karl IX hade börjat i Baltikum och mot Ryssland? Eller skulle den avsluta och dra sig tillbaka? Gustav Adolf gick framåt och Sverige blev en stormakt på gott och på ont. Men det var ju hertig Karl, Karl IX, som öppnade den vägen.
Det här är Sveriges Television, kanal 2.